Hallå Oskar.
Idag i Stopenhåll och Sundfälts fantastiska podcast så ska vi först snacka lite skit. För du har haft en bokrelease, vi kan prata lite om det. Och sen efter det så tänkte vi, för vi har läst massa av forskaren Frans de Wall. Så vi tänkte prata om hur djur gör.
Och varför?
Varför gör de det? Nej, men han undersöker, Frans de Wall är väl en världsledande primatexpert och han tittar mycket på till exempel sådana här moralsaker som om de är kompisar med varandra och vad som liknar mänskligt beteende.
Har de moral?
Har de en moral?
Kan man tala om att djur har moral ens? Eller är de bara robotar?
Är de det? Det vet vi inte. Är vi bara robotar, Andreas?
Kan man säga att djur har tankar? Ja, nej, men precis. Är vi robotar också då? Hur lika är vi?
Jag vet inte. Det här är svåra frågor. Det lämpar sig för en diskussion.
Det här är filosofi faktiskt. Lite.
Det är det. Okej. Nu är din bok släppt.
Ja. Så igår var det ju release på dansken. Och det dyker ju till slut upp lite folk ändå. En professor i etik bland annat. Mm. Och min syster. och kusiner. Och deras familjer och sådär. Så här, det var kul.
Ja.
Det blev, jag tyckte det var, du var ju med.
Ja, precis. Jag var med.
Det var trevligt.
Ja, det tycker jag. Absolut. Det var en fin blandning människor. Och god mat.
Smörrebröd.
Smörrebröd och sen shotbrickor när det började bli
mat. Ja, det blev några där på slutet.
Det blev
en liten shotbricka.
Två shotbrickor blev det.
Ja, ja. Norstedt står ju för det här kalaset. Så, ja, det får de göra. De skulle ju egentligen skicka böcker till mig.
Ja.
Men så DHL heter de, va? Den här transportfirman.
Ja, precis.
De fuckar ju upp det naturligtvis. Ja. Så jag var där, jag hade egentligen tänkt hämta upp dem idag, men det var en sån jävla kö. Annars hade jag haft med ett extra grej, så jag hade kunnat kolla på det.
Jag bjöd på lite läsning. Jag hoppas du var nöjd med det.
Ja, visst. Nej, det var roligt. Uppskattat. Jag skrattar ju mest.
Ja, men du har skrivit den värsta comedy-boken liksom.
Ja, det finns en del roliga grejer.
Ja, jag tror verkligen att det kommer vara... Jag hoppas att när de börjar recensera den här, om de gör det i pressen, så hoppas jag att folk fattar det.
Ja, det vore ju jävligt sorgligt om de inte fattar det. Ja, eller vissa kommer ju inte, definitivt inte fatta det. En del kommer ju, jag vet ju hur man tänker. Och så. Ja. En del kommer, nej, det här är faktiskt inte roligt.
Nej,
kan jag tänka mig att någon kommer att skriva. Liksom, nej, det här är faktiskt inte roligt. In the end of the day så är det inte kul.
Nej, men om man säger som så här, när jag provläste från boken så skrattar ju folk.
Ja, det
så
blev
de
ju.
Grät.
Ja, det var ju
och André skrattar mest.
Jag skrattar ju mest, ja. Undrar om de skrattade för att jag skrattade eller nej, de skrattade ju åt
genuint
tokigheterna.
Genuint.
Ja, jag tror också det.
Ja. Men då försökte jag också läsa det.
Ja,
på
du läste
det.
Ju väldigt
jag försökte...
lite dramatiserande.
Ja,
så här. Väldigt, väldigt så här värdigt.
Ja.
Tror jag, om jag minns rätt.
Ja, men min idé var så här att när det är som mest stört, då ska jag läsa det som mest allvarligt.
Ja, då ska man ha
när det däremot är märkbart att det är lite vitsigt, då ska man ligga där.
Ja.
Så jag växlar mellan dem.
Ja. Ja,
och det funkar ganska bra. Ja, trevligt. Tack för all sprit också, får jag säga.
Ja. Kava.
Ja, kava. Fan vad gott alltså. Ja. Jag har ju... ursäkta. Jag har idag julmustpremiär.
Det är nu de har tagit fram det i butiken, eller?
Ja. Jag såg det för jag brukar ha koll på drickasektionerna. För att jag är ett vuxet white trash barn. Jag gillar läskedryck liksom. Ja, jag dricker bara sockerfri. Men det är fortfarande så här, det är sånt vi gör i arbetarklassen. Vi gillar läsk
mycket
och snus. Billig spampizza och sån här. Det är lite otäckt kanske att vara så nära ibland.
Nog 25 år sedan jag åt billig spampizza. Ja. Hur menar du nära?
Nej, jag tänker, men, ja, precis. Liksom, att vi har, det är så här, jag, ja, men du vet, vuxit upp med ensamstående mamma som inte lagar mat och sånt. Så då blir man lite
pampis.
Ja, då blir man lite sån.
Gorbis piroger.
Ja, då sitter det liksom. Det är som man brukar säga, att man kan flytta ifrån förorten, men förorten kommer inte flytta ur dig liksom. Ja, men i alla fall. Så jag har koll på läskdryckshyllan, och idag så har de plockat fram julmusten.
Påskmust. Är det något du dricker också, eller? Påskmust.
Men det är inte lika, jag vet, jag kan inte svara riktigt på det.
Men vad ville du egentligen säga? Vi börjar närma oss nalkas. Jul.
Ja. Det är mörkt ute.
Det är mörkt
ute, det är,
jävla ja, ute ju.
Och det är första tecknet är ju... Nu kollade jag för jag är så jävla nördig, men det här, du får säga till om du tycker jag är för tråkig, Andreas. Mm. Men jag kollade upp det, för alla håller på och gnäller om att det blir så himla mörkt.
Mm, men det blir
och då kollade jag, och att när det blir som mörkast tror jag var 18 december. Mm. Och då har vi tappat ungefär en timme till på kvällen.
Mm.
Det är inte så jävla farligt. Då är det ändå ljus till 3.
Mm.
Då är det som värst. Och så vänder det.
Men det är klart, missar man att gå upp i tid på morgnarna så är det ju mörkt. Eller det är ju väldigt mörkt, för många går ju till jobbet då. Till slut kommer det ju bli asmörkt vid 8-9 tiden då.
Ja, det är mörkt när man går till jobbet, och det är mörkt när man går hem.
Ja.
Och det är det som gör oss kärva. Det är det som skapar våran bistra kultur.
Mm. Mycket Bergman.
Ja.
Och Roy Andersson.
Ja, vad har du läst? Vi kan ju börja snacka lite om Frans.
Ja, kan vi. Jag har läst Primates and Philosophers.
Mm.
Där han skriver om how morality evolved.
Mm.
Mycket intressant. Och så har jag även läst Empatins tidsålder. Hur naturen lär oss skapa ett humanare samhälle.
Mm. Mm.
Och där gliver han in väldigt mycket på jämförelse mellan djurvärlden och hur människorna fungerar i samhället. Mycket, en del lite så här Trump är dumkänsla får man ibland av den.
Säger han det, att Trump tycker schimpanser att Trump är dum?
Ja,
så kanske
ja,
jag ska uttrycka
det. Ja. Nej, men han kommenterar då. Han är ju, Frans de Waal är ju en spännande person, som du säger, privatexpert. Från Holland.
Mm.
Så den första boken han skrev när han var kanske i 30-årsåldern, i början av 30-årsåldern, så skrev han Chimpanzee Politics.
Just det.
Som jag inte har läst, men som jag har börjat läsa. Och den blev en stor succé, som jag har förstått det. Och sedan flyttade han till USA och började jobba med djur där.
Mm.
Så han beskriver också väldigt mycket då hur olika man ser egentligen på empati, eller altruism och osjälviskhet är ju altruism.
Mm.
Och hur man ser på de här sakerna i samhället i jämförelse med Europa och USA. Han kan ju se de här skillnaderna väldigt tydligt då, som invandrare i USA. Ja. Och i Europa så har vi ju mer... I USA får man ju klara sig själv väldigt mycket.
Ja, precis.
Men i Europa så har vi ju väldigt starka välfärdssystem.
Mm.
Som gör, menar han då, att ja, då kanske man inte blir lika driven helt enkelt. Då flyttar man från Sverige då kanske till London, om man nu vill driva företagsverksamhet eller jobba på börsen. Eller. Så att det är liksom, samtidigt är det ju en väldigt trygghet, men det är också någonting som också kan bli lite...
Ja, våran miljö ställer ju lägre krav på oss.
Ja, precis.
Men jag har tänkt på den idén ibland, och det är när jag är ju själv en person som åtminstone upplever mig själv att jag är ju fullkomligt oförmögen till att ha du vet, något sånt crazy bankjobb eller jurist där man jobbar liksom 15 timmar om dagen och det är sånt jävla tjo och tjim hela tiden och sånt. Jag är ju fullkomligt oförmögen till att ha ett sånt liv.
Du har inte den ambitionen i tillvaro?
Nej, men jag har inte den driven.
Nej,
liksom.
Nej,
ja, men så är det ju. Ja. Jag gillar ju när det är lite lugnt och liksom, jag lunkar gärna på och sådär. Och,
gött och trevligt.
Ja, vad har du gjort nu? Och så, jag har suttit och funderat lite i 2 timmar liksom. Ja. En sån konstig gubbe är ju jag liksom.
Man vill inte ha ett jobb där alla hugger och andra i ryggen heller. Nej, och det är så jävla massa armbågar. Men, är man inte där så är man ju inte intresserad av
det. Nej, men precis. Och det, den driven, det som skrämmer mig ibland med hårdare samhällen och hårdare yrken. För att det finns ändå, du kan ju leva på ett jävligt hårt sätt i Sverige också liksom. Mm. Men det som skrämmer mig med det är att det verkar så jävla jobbigt. Det är så mardrömslikt att fastna i det. Mm. Alltså jag är lite rädd för USA där.
Mm. Ja, jag är lite rädd för USA,
för då tänker jag så här liksom att jag hade inte trivts där liksom. Nej. Jag hade inte trivts i det. Det är så här, det räcker med liksom lite lagom tempo så där.
Ja, jag håller med.
Och jag vet att det låter lite weak, men jag är ärlig, ja, det skrämmer mig.
Ja, man vill ha det, man är ju van med den miljön man har växt upp i. Ja. Han gör en jämförelse mellan Danmark och USA.
Mm.
I Danmark, skriver han, så kan man föräldrarna ställa, om de är på en restaurang så ställer de barnvagnen med en bebis i, ställer de utanför restaurangen.
Mm.
Så får den stå där.
Ja.
För det är nyttigt med frisk luft.
Ja, men det är ju det här.
Och det är ju ingen som kommer och stjäl barnet då.
Nej, men det är ju samma som i Sverige tror jag. Gjorde man inte det förr att man ställer ut barnen så de får lite kall luft i sig på dagis och sådana här saker. Ja.
Men jag menar, man ställer inte ut barnet utanför en restaurang och låter en barnvagn stå där. Det händer ju inte i Sverige numera.
Nej, eller? Man kanske gör det på landet. Men visst, det är ju ett annat samhälle.
Inte i en storstad.
Nej, det gör man väl inte.
Det här var ju otänkbart i USA då naturligtvis. Så det var ju en dansk kvinna där som polisen kom och hämtade henne. Ungefär.
Ja, precis. Vad gör du, den galna dansk? Men det där är lurigt. För att å andra sidan så vet ju vi, för vi läste ju Jonathan Haidts The Coddling of the American Mind.
Mm.
Och de här överbeskyddade barnen och ungdomarna, de får ju psykiska problem.
Mm.
Så att jag vet inte sådär. För det är så lätt att säga att men det är bara kulturskillnader.
Mm.
Men ibland så är det ju att barnen får ta risker eller att man tar risker med barnen verkar ju vara en viktig del för ett normalt barn, för att ett barn ska ha en normal utveckling.
Mm.
Det är ju inte så enkelt här som att det bara är olika.
Nej.
Uppenbarligen så gör de ju någonting på många ställen i USA nu som inte är bra.
Ja, om du tänker på universitetsvärlden.
När inte barnen får gå ut.
Ja, precis. De talar ju om det mycket i amerikanska poddar. Så här. När de var små så hade de... De kallade någon free key latch kid. Eller, jag kommer inte ihåg vad de kallade det. Men, men det är liksom... De hade en hemnyckel själva. Runt halsen typ.
Ja.
Men det är tydligen borta nu i USA i väldigt hög grad.
Ja,
så kidsen har inte... De har inte nycklar hemmet. Så någon kommer att hämta dem hela tiden. Och liksom så... Vi hade ju nycklar.
Mm.
Det har man väl i Sverige. Det har väl alla barn i Sverige. Men det är liksom, jag fattar inte riktigt hur det amerikanska samhället fungerar. Nej. Ibland. Ja, så barnen får gå ut och köpa, gå till en affär eller? Nej. Hur fan fungerar det?
Det har blivit massa konstig riskmedvetenhet. Men det var samma när vi var små. Det har skett en förändring här också. För när vi var små då kunde man leka med smällare.
Mm.
Och det var ju så här var det i verkligheten, men jag brukar uttrycka mig så här ändå, att det var alltid en kille på högstadiet som saknade typ två fingrar.
Mm.
Och lite så var det liksom att,
att
visst, man lekte med smällare och höll på med saker som man inte gör nu.
Mm.
Och vissa, då var det kanske Pelle saknade ett öga och, men fördelen då är ju att man också slog sig fri och lärde sig att ta risker som gör att våran generation har bättre psykisk hälsa än de som är 20 nu.
Mm.
Det är ju svårt att liksom alltså Jonathan Haidt gör ett jävligt bra case för det.
Mm.
Så det är svårt att bara säga, ja men du vet, för det blir lätt det här att men folk har alltid sagt att det var bättre förr.
Mm.
Ja, okej, sure.
Mm.
Jag håller med om det. Men nu har vi data och de här 20-åringarna mår sämre än vad vi gjorde i den åldern.
Nu har vi data på det.
Precis, vi har ju data.
Mm.
Så då är det ju ingen...
Datorer.
Ja, bra poäng där, Andreas.
Ja, jag är väldigt smart idag.
Ja, du är lysande. Jag har läst Frans de Waals Good Nature, The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals. Och jag har fokuserat lite på Rank and Order, ett av kapitlerna i den här. Jag läste på lite om hierarki.
Liksom. Ja, det är spännande.
Ja, och slående var dock tyvärr att när det kommer till jag tänker om jag kan lägga upp det här på ett smart sätt. Jo, så här. Det är helt uppenbart att många djur, speciellt apor, har olika hierarkisystem.
Yep.
Och aporna har inte fått lära sig att bete sig på ett speciellt sätt för de har kollat på fel film eller spelat fel datorspel eller liksom. Mm. Utan man skulle kunna säga att det är medfött hos djuren att hålla på med
att de ordnar sig i hierarkier då, eller?
Ja, precis. Och det som är så uppenbart när man pratar om en makak som är en idiot, alltså eller en råtta, så fattar vi liksom att råttan har inget sofistikerat sätt att bli liksom indoktrinerad i och tänka rang, utan råttan, det är en del av råttans beteende att göra detta. Och då skulle man ju kunna tänka sig att vi människor också kanske inte riktigt har så mycket koll på vårat egna system när vi inrättar oss och håller på med olika statusspel.
Vi är ganska blinda för våra egna hierarkier.
Precis.
Möjligtvis.
Vi är blinda för det. Vi identifierar hierarkier och position hur lätt som helst.
Mm.
Det här har jag läst forskning på.
Mm.
Det är genomgående när man testar sådana saker experimentellt, så är nästan vem som helst hur bra som helst på att snabbt plocka ut statusposition.
Mm. Mm.
Det här gör vi automatiskt liksom. Mm. Av och på olika sätt. Det kan vara hur man håller blicken i någon, hur någon undviker med blickar, vad man har för kroppsspråk, vad man har för kroppsstorlek, attraktivitet.
Man kommer in i ett rum med lite olika människor och så det är kanske på en arbetsplats, så kanske man förstår ganska snabbt vem som är en chef där.
Ja, du, utan att tänka på det så förstår, så etablerar din hjärna efter några sekunder ungefär vad de olika statuspositionerna är.
Mm.
Utan att du behöver tänka på detta aktivt.
Mm. Mm.
Och då skulle man ju kunna tänka sig, och det är ju lite det som Frans de Waal är inne på mellan raderna, att om vi kollar på vad schimpanserna gör och hur likt det är vissa saker vi gör, då kan man ju dra slutsatsen då att det är ju på grund av de generna vi delar med schimpansen som styr hierarkin.
Mm.
Det är ju inte något annat.
Mm.
Det är ingen dålig inställning till exempel.
Nej. Utan hierarkierna är en del av vår evolution.
Ja, precis. Och en del av
vår psykologi är en del av evolutionen.
Ja.
Och då finns de här hierarkierna.
Ja.
Peterson har ju snackat mycket om det här. Så jag såg lite på en video där han tog upp dominanshierarkier som han kallar det. Ja. Sedan har han ändrat sig och börjat snacka om kompetenshierarkier och sådär. För att på något sätt mildra det här.
Han håller på hela tiden.
Ja,
det är mycket ord.
Mycket
ordfiffel.
Men då tar han upp det här att vi människan då, separerade från lobsters, humrar för 350 miljoner år sedan. Mm. Och han menar att de lever fortfarande i dominanshierarkier.
Ja.
Och det är ju självklart för dem. Och det är ju inte kultur då, utan det är också i deras nervsystem eller vad man ska säga.
Ja.
Och han menar ju då att dominanshierarkierna är 350 miljarder år då, eller äldre. Och äldre än träd, äldre än blommor.
Ja.
Det är ganska kult. Så det är permanent. Och vi har, han menar då att vi har evolved för hierarkier.
Mm.
Och hierarkins ande representeras för honom då av Gud. det är Gud, det är liksom the spirit of hierarchy.
Jag orkar inte ens vara där i min... Jag orkar inte med den analysen just nu. Och jag ska berätta precis varför.
Mm.
För att analysnivån mellan vad en hummer har för kroppshållning jämfört med andra humrar och fenomenet som vi kallar för Gud inom kristen tro.
Ja, det är ett stort hopp.
Det, jag kan nästan inte komma på ett större hopp. Mm. Och då tycker jag någonstans att han får gärna hålla på med det. Men jag kan hoppa lite mellan schimpans och människa, tänker jag.
Mm.
Och man kan Gud, prata lite om
Gud är för
mycket.
Ja, jag förstår det.
Och jag tycker det här är en grej som är slående också, att det är ju många som har varit väldigt kritiska mot Jordan B. Peterson.
Mm.
Men jag tycker att de är så fantastiskt dåliga på att argumentera för varför Jordan Peterson är en person som man inte alltid ska lyssna på.
Mm.
Men här kan jag bjuda på det argumentet då.
Mm.
Att han hoppar runt jävligt mycket bland olika analysnivåer på ett oproffsigt vis.
Mm.
Det är
en vettig kritik.
Eller hur?
Ja.
Det som jag tycker var jävligt intressant, det finns lite olika exempel, men det är ju att vad handlar hierarkin om bland primater? Det är han inne lite på. Vad handlar det om? Och då är systemet ungefär så här, att en dominant hanne, en alfahanne, han har topppositionen.
Mm.
Det innebär att han får tillgång till aphonerna på ett sätt som de andra aporna inte får. Och det innebär också att han får en hormoniell feedback som gör att han är ju friskare än de andra aporna.
Mm. Mm.
Han är mindre stressad än de andra aporna.
Mm.
Han tar mindre risker än de andra aporna.
Mm. Han är cool.
Han är cool. Men här är kruxet. Det är inte lätt att behålla den positionen. För att alla andra vill ju ha den. Så att han måste ju också hela tiden kämpa för att behålla den och ha ett korrekt beteende gentemot de andra individerna i aptruppen för att inte bli dödad. Liksom.
Så att inte de gaddar ihop sig mot honom då?
Precis. Och det så att hans motivation, eller hur man ska säga det är följande, att han vill behålla status quo.
Mm.
Han vill behålla det som det är.
Mm.
För att där har han det bäst. Så om man ska säga någonting om ap-alfan, så är det då att sitt ner i båten är hans mantra.
Mm.
Lågstatus-apan, han kan ju bara dra från gruppen, kan man tänka sig. Men det är inte så enkelt, för att han har skydd i den gruppen mot andra apgrupper. Han har också social närhet. Och han har tillgång till att andra varnar om det kommer en orm.
Mm.
Det finns massa olika saker där som gör att
han är en del av ett samhälle där.
Han är en del av en trupp. Ja. Och det som han får betala med för att överhuvudtaget få lov att vara där, det är att han måste följa alfans regler.
Mm.
Och han får inte lov att röra honorna.
Mm.
Men det är ändå värt det. För då kan det vara någon annan som ropar nu kommer det en orm.
Mm.
Annars hade ju bara alla lågstatusaper dratt. Liksom. Mm. Men lågstatusapernas, de vill ofta ställa till med kaos och stöka om i hierarkin. För att de vill ju ha en högre position.
Mm.
Så de prövar ju hela tiden hierarkin, vilket inte alfan gör.
Mm.
Och där har du de två olika motivationerna som Frans de Waal etc. beskriver, vad det är för krafter som verkar i hierarkin hos primater. Och jag, när jag läser det här, tänkte bara, ja, men det här är ju fan exakt det som människor håller på med.
Mm.
Att män som inte har kommit upp sig är revolutionära och stöka till det, medans äldre som har position och makt, de vill inte att någonting förändras. Liksom.
Mm.
Jag bara
Ja, det går att se likheter naturligtvis mellan människans samhälle.
Verkligen.
Hela tiden. Det upptäckte ju jag också när jag läste. Det är ju oerhört likt.
Ja.
Men sedan, det finns vissa skillnader. Vi var ju inne på det med mentalisering och theory of mind när vi talade lite om den här autist-tjejen, höll jag på att säga. Det finns ju en... Han menar ju då att apor naturligtvis har theory of mind, men det finns liksom begränsningar i apans intellekt, eller människoapornas, eller schimpansernas intellekt, som gör att det tar slut någonstans när mentaliseringen blir för komplex.
Ja, alltså de är ju jävligt mycket rent ut sagt enklare än vad vi är.
Ja, väldigt mycket enklare.
En apa kan ju nästan inte konceptualisera någonting överhuvudtaget. Alltså, apan, jag tror att Frans de Waal beskrev det som att deras moraliska regler är ju, de kan ju sakna förståelse för det, men de vet att liksom om jag kollar på den honan där, då biter han mig i armen.
Mm.
Och gör det en gång till, då biter han mig ännu hårdare i armen.
Mm.
Men de har liksom inget koncept över det.
Nej.
De fattar ju inte liksom...
De fattar inte liksom... De har ingen begrepp om framtiden till exempel.
Eller? Nej, det vet jag inte.
Kanske den närmaste framtiden. Ja, nu kommer jag få en banan. Men de kan ju inte tänka speciellt långt i framtiden, va?
Det var med, jag kan två olika försök som handlar om skillnaden mellan människor och djur när det kommer till att konceptualisera moral. Det ena, det är från Frans de Waal där också då. Men det ena exemplet är, har du hört talas om någon gång eller sett videos på när en hund skäms?
Mm.
Då kan det ju gå till så här att hunden har varit hemma ensam och så river den ut papperskorgen.
Mm.
Och sen är husse kommer hem, så liksom ser man på hunden hur den skäms.
Mm.
Den liksom försöker göra sig liten och tittar inte än i ögonen och sådana här saker.
Den förstår själv att den har gjort något dumt av Nej. Signaler, eller?
Det här är grejen. Att hunden förstår inte alls att den har gjort något dumt. För när man testar detta med hundar, då kan man göra följande sak. Det här är taskigt mot hundar, men det är roligt med experimentation.
Mm.
Då kan man göra följande. Då kan jag gå in i ett rum och så river jag sönder soppåsen eller papper.
Mm.
Jag gör det.
Mm.
Och sen när hunden är i det rummet tillsammans med husse, då visar hunden exakt samma beteende fast den inte har gjort det.
Mm.
Så att hundens idé här, det är det här. Stökigt, det har blivit stökigt.
Mm.
Sönderrivna papper.
Mm.
Husse är bredvid mig.
Och husse är inte glad.
Och, nej, då betyder det. Nu är det trubbel.
Mm.
Och för att jag ska behålla min position i den här flocken så gäller det för mig att göra mig så liten som möjligt.
Mm.
Lägga mig på rygg och visa buken. Och visa olika typer av beteende som säger att jag är en låg... Jag har låg status.
Mm.
Så hunden kopplar inte ens ihop vad den har gjort. Det är inte relevant vad hunden har utfört.
Mm.
Så att om ni vill få er hund att skämmas så...
Men hade hussen kunnat alltså stöka till i hade hussen kunnat stöka till i hemmet och sedan fått hunden att skämmas?
Ja. Ja. Exakt.
Även när hunden ser att husse stökar.
Ja, det skulle jag tro. Ja, för att det är inte det handlar om. Nej. Det handlar bara om att när husse är i rummet samtidigt som det är en sönderriven papperskorg, då är det trubbel.
Ja.
Det mer än så kopplar inte hunden ihop.
Nej. Hunden ser pappret och vet att det är trubbel.
Så hunden skäms alltså inte.
Nej.
Och det är då det blir lite lurigt. Det var ju det ena exemplet. Och det andra var, jag tror att det var ett test med råttor. Och då gick det ut så här att råttan har en rad med godsaker. Så råttan kan äta godsak nummer 1. Råttan kan äta godsak nummer 2. Råttan kan äta godsak nummer 3, säger vi.
Mm.
Men äter råttan godsak nummer 4, då blir den straffad av skötan.
Mm.
Eller får en elstöt eller whatever. Så då kan råttan internalisera det här, den här regeln då, liksom att ja, men jag kan äta nummer 1-3, men jag kan inte äta nummer 4. Så när forskaren står bredvid så sköter råttan det här. Mm. Han äter fan inte nummer 4, för då får man en stöt liksom. Mm. Men så fort forskaren går ur rummet eller liknande, eller att man på andra sätt manipulerar att den kan då äta det som är kontraband liksom, mm. då har ju inte råttan kvar den regeln. Mm. Så det blir ingen, för en människa så blir det ju en regel som vi konceptualiserar. Mm. Alltså som religiösa regler är ju sådana. Mm. Ja, men det här får jag lov att göra, men inte det här. Varför då? Ja, jag har ingen aning. Mm. Men man har en regel. Råttan har ju inte det. Nej. Råttan sköter inte detta om han inte har en människa bredvid som står och plågar han direkt. Liksom.
Mm.
Råttan har alltså inte internaliserat en moralisk regel.
Men där kan man ju... Barn och människan är ju också saker som man gör, saker i smyg kanske då. Eller ja. Liksom, jag får inte röka, jag gör det i smyg.
Ja. Men ja, precis, för där är ju frågan, det är ju också intressant när man pratar om moral. Att fan, vi människor sköter ju kanske inte, vi kanske har överdrivit vår egen moral väldigt mycket.
Ja, det är ju, han kommer ju in väldigt mycket på liksom, ja, det där antropomorfismbegreppet är ju ganska intressant. Tidigare, du kanske känner till en del om det här. Det var ju så här på 70-talet och sådär, redan så sent så var tanken på något sätt att bland forskare att djuren är nästan robotar, va? Att tillskriva dem mänskliga drag som empati och liksom medkänsla och liksom sådana saker, kanske till och med rädsla. Man tyckte att ja, det är fel med den antropomorfismen, utan det är liksom, vi ska inte tänka på djuren. Nej. På det sättet. Och så han stöter ju på hela tiden då behaviorister eller forskare av det gamla gardet som det är tabu för dem att se, att läsa in för mycket i djuren. Att de planerar saker och sådär. Mm. Vi skriver bara vad vi ser.
Mm.
Vi får bara observera. Vi observerar att den kliar sig så här, men varför gör den det så här? Men det, att man inte helt enkelt ska läsa in och projicera på djuren var tabu. Och så, men det här hade man ju också då, var det Skinner som menade att man ska inte krama barn överhuvudtaget. Man ska inte dalta med dem, utan helst ska de kanske nästan, jag vet inte om det var han som sa det, men att de nästan ska växa upp i, det finns ju de här rumänska barnhemsbarnen som är exempel, det tar ju Deval upp flera gånger, där man helt enkelt där man verkligen inte daltade med barnen så att säga, och de fick nästan ingen stimuli överhuvudtaget, så att de blev ju assjuka och dog.
Ja.
Vissa av dem.
Så uppenbarligen så kan man inte bara stoppa ett barn i en så kallad Skinnerbox. Nej, och få den att bli vad som helst. Nej. Utan det sker ju någonting annat. Nej. Och det var det som ledde fram till den här tanken om kognition.
Nej.
Alltså att det händer ju någonting inne i huvudet som vi inte ser genom beteende.
Ja.
Så det finns ju någon slags annat.
Så man började tänka då mer på kognition?
Alltså jag ser mer, behavioristerna var liksom en nästan på ett sätt ganska sektlikt, tänker jag mig.
Ja, jag får nästan det intrycket.
Ja, och det, anledningen till att jag säger det är att det finns liksom inget... Det de höll på med var så fullkomligt orimligt, och det var helt enkelt så att man inte vågar säga emot, men de flesta tror jag aldrig har trott på att det var så.
Mm.
För jag menar att ett exempel är ju när vi själva upplever världen och så vidare, eller när vi själva tänker på vad vi tänker på, det är ju så uppenbart att det händer mer saker i oss än vad man bara kan se från vårat beteende.
Ja, ja.
Det är så uppenbart att det är en rikare värld.
Mm.
Så att jag har svårt, jag har liksom svårt att se att man genuint skulle tro på de idéerna.
Mm. Nej, det blir som en, det blir en dogm.
Ja,
det blir nästan som en religiös dogm. Nej, det här kan vi inte.
Nej.
Det här, så djuren är inte såna, utan de liksom, eller så ska vi inte se på det.
Nej. Så. Men någonstans också, det finns ett annat sätt att se på det, och det är kanske att för att få, för att om man undersöker djur och man ska få bra resultat, så kan man ju tänka sig att behaviorismen var ett sätt att få tillförlitliga resultat.
Mm. Få ordentlig data.
Ja, ja, precis.
Liksom att man inte, att
det... Så det är en annan fråga, eller hur?
Få
ordentlig data. För problemet är ju, jag tänker ju till exempel på de här Jane Goodall och Berute Galdikas och company som tillskrev aporna precis vad som helst. Och mörkade när aporna var dumma.
Ja, just det, precis. Ja. Så Goodall var jävligt mycket känsla, och nu är den apan ledsen, och det är för att han dog för 5 månader sedan. Och,
Och
så hon inte... kanske projicerar jävligt mycket egentligen.
Precis, för nu har inte... Och hon liksom, han var för mamma i den här apungen, och när mamma dog där, då klarar inte han sig själv, för hon släppte inte honom tillräckligt mycket och bla 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 bla.
Apan känner sorg då.
Fast det kan ju lika gärna vara att den föddes hjärnskadad.
Den var handikappad eller mentalt efterbliven.
Fel på testosteronet. Eller liksom, så där har du problemet med det, att det blir... Det är lätt att det blir för mycket.
Man får hitta en balans.
Precis, men jag tror att det är Frans de Waal, jag tror det är det Frans de Waal försöker i sina böcker, att det är inte tesen, det är inte antitesen, utan det är syntesen, att så här, var open-minded men inte så open-minded att hjärnan trillar ur. Så här, fatta att de är mer komplicerade. Om du ser ett uppenbart beteende som du tror vad det är 50 gånger i rad.
Ja,
men då kanske man ändå kan säga någonting om det.
Ja.
Alltså, jag tycker att han är bra där. Jag tycker att han är ganska...
De får ju hantera sin bias hela tiden också, de här personerna som forskar på djur, för det är liksom... Jag kan tänka mig att man... antropomorfismen är ju... Det är ett drag vi människor har naturligt, så att säga. Mm. Så då kanske man vill tillskriva makaker att de har ett tröstbeteende, men när man väl undersöker det på allvar, så har de inte ett tröstbeteende, på det vill säga att de tröstar varandra.
Mm.
Det finns ju människoapor, och det är ju schimpanser och gorillor och människor till
primater.
Primater, ja. Och sedan så finns det ju, på engelskan finns det ju ordet monkey.
Mm.
Och vi har ju inte två ord för apor.
Nej,
men så svansapor är något som återkommer i alla fall i den här översättningen. Svansapor, makaker. Vad fan heter de andra aporna? Pippi Långstrump har ju en capuchinapa eller någonting.
Som man förr i Sverige kallar för apekatt.
Apekatt.
tror jag.
Och de här makakerna är från Asien.
Mm.
Och de här capuchinaporna, Pippi Långstrump, apekatten, Latinamerika och Mellanamerika. Men man undersöker ju då för att se det här Theory of Mind till exempel, så är det ju schimpanser och så är det ju ofta då, undersöker man samma grej på makaker och svansapor. Och där finns ju tydliga då skillnader i kognitionen. Eller?
Där är ju grundtanken, det är ju inferens man håller på med.
Mm.
Och då är grundtanken det här. Och det är sånt här man inte alltid skriver rakt ut när folk håller på med såna här grejer, för att alla tar det för givet.
Mm.
Men det är så här, om råttan kan göra någonting lite halvkass, makaken kan göra det bättre än råttan.
Mm.
Schimpansen, han gör det ännu bättre än makaken.
Men,
och homo sapien, är du med? Det blir liksom
det
superbra. Så plötsligt så har du en inferens liksom, att du kan följa ett beteende med minskad med minsk, som minskar i komplexitet med den djurmodellen du väljer som också minskar i komplexitet.
Mm.
Så då kan man ju, då blir ju liksom inferensen att här har vi liksom ett evolutionärt spår när vi kan se hur den här ett djur kan känna äckel men vi känner liksom skuld och skam.
Mm.
Det är nästa, så det var ju Jonathan Haidt.
Ja, just det. Hitler brukar jag ta som exempel på någon som var, kanske kände mycket äckel.
Ja, jag vet. Det är Peterson.
Ja, det är Peterson. Men en annan rolig grej som man kanske inte tänker på är hur svårt det är att göra de här experimenten med apor.
Ja.
Devall skriver någonstans att nej, men det är liksom, när vi gör ett experiment då med schimpanser, det kan ju ta flera år att bara få, för ibland de vill inte samarbeta överhuvudtaget. Nej. De har annat att tänka. Honorna blir ju dräktiga och då blir alla apor lite galna i församlingen, så att säga. Så det är oerhört svårt att göra de här experimenten också. Det tar väldigt mycket tid.
Ja.
Det tyckte jag var lite...
Ja, det är spännande. De har... Men många experiment som görs är ju jävligt smarta också.
Mm.
Pricktestet känner du väl till?
Pricktestet känner jag till. Det har man gjort med elefanter, delfiner och alla de här aporna då.
Och då är det att man målar en prick i anletet på besten.
Mm.
Och sen så finns det en spegel.
Mm.
Och då tänker man sig att om den förstår att pricken är på sig själv, då har det en idé på något sätt. Då det är en typ av mentalisering.
Om den börjar pilla på den, om elefanten börjar pilla på pricken med snaben, så förstår den ju på något sätt att pricken sitter. Ja, det är jag. Ja. Så jag kan klia på.
Och så vissa andra djur skiter i det.
Mm.
Du kan måla en svastika i pannan på en hund.
En älg.
En älg.
Men också, det tar han också upp att... även om schimpanser då, vissa klarar ju det här pricktestet, men det är också väldigt många apor som faktiskt är dummare i huvudet än andra apor, så de klarar inte det. Så det är ofta bara kanske alla apor klarar ut det, eller alla schimpanser klarar ut det där, utan det är några få
men det
fungerar med.
Och det är ju är det någonting som man nästan kan säga helt säkert, så är det ju att när det kommer till olika egenskaper som människor och djur har, så brukar det ju finnas en normal fördelning i populationen du testar.
Mm.
Så att du kan ju nästan ta vad som helst. Liksom. Hur bra är man på kondition eller hur
stavning
eller hur långa och korta är folk.
Mm.
Eller så hittar man den här bellkurvan, liksom att man har väldigt många i mitten som har någon slags snittbeteende, och sen så är det vissa som suger och vissa som är lite färre då som är grymma.
Mm.
Och så hittar man det med nästan allt. Jag tänkte faktiskt på detta idag när jag läste om hierarkier. Nu hittar inte jag någon forskning, men jag vet faktiskt inte om det. Jag hittar ingenting. Jag kanske sökt på fel saker, men jag brukar hitta, men jag hittar ingenting. Och det är att jag har kommit på, kanske då, att vi människor kanske är väldigt olika hur hierarkikänsliga vi är.
Mm-hmm.
Som ett personlighetsmått.
Mm-hmm.
Att vissa är jävligt statuskänsliga. Och då börjar de antingen jaga för att verkligen bli jätteframgångsrik.
Mm.
Eller så misslyckas de och är sjukt deprimerade över detta.
Det här täcks inte in av Big Five då på något sätt i de kategorierna.
Jag har inte riktigt tänkt igenom det, men jag vet inte om det gör det. För jag tänker specifik statuskänslighet. Big Five har ju inte det.
Conscientiousness kopplat, nej.
Ingen av dem är... För det är ett ganska intressant koncept som jag har tänkt på, för att då innebär det att ja, men till exempel du och jag som vi inledde avsnittet, alltså man orkar inte med det där liksom.
Mm.
Fan vad jobbigt att bo i USA och så här, jaga någon skit. Mm. Då kanske det beror på att vi har inte så hög statuskänslighet.
Mm.
Vi liksom vi upplever inte direkt att vi känner oss underlägsna någon om någon har en dyr bil eller liksom så här, man känner inte av det så mycket. Men medan en person som är jävligt statuskänslig är ju jagad av detta, va?
Men skulle personen då också kunna bli kränkt av om någon har högre status?
Ja, ja, ja. För fan, det tror jag de blir.
Det kan ju vara en jävligt negativt personlighetsdrag i så fall.
Ja, alltså för de flesta...
För alla är ju rikare än en själv. Ja, men många är ju...
Ja, precis. Men de flesta som kanske är statuskänsligare, ska jag säga. Att de flesta som är det, för de flesta blir inte här på teppan.
Mm.
Så de flesta som kanske är väldigt statuskänsliga bara helt enkelt mår för jävligt. Mm. Liksom. För reaktionen av att sjunka i status är ju liksom att du blir ju straffad av hela kroppen.
Mm.
Du vet, vi diskuterade serotonin till exempel.
Serotonin.
Ja, så du får hela din kropp straffar ju dig, så du mår för jävligt och typ vill gå under. Det är ju det som
dålig
gör.
Hållning, sömnproblem.
Ja, men precis, allting dåligt liksom. Och så motsatsen då är ju när man vinner status tävlingar som personer i samhället som har hög status, de är ju mycket friskare och bättre psykisk hälsa och så vidare och så vidare. Så det är bara en intressant grej att tänka lite på. Statuskänslighet.
Mm.
Någon måste ju för fan ha tittat på det här. Jag letade på Google Scholar idag.
Mm.
Jag vet inte. Det är ju lite känsligt det här med hierarkier och...
Ja, men det är väl det, va? Ja. Man kanske inte vill tänka riktigt i... Vi har ju... Ja, hur ser det ut i vårt eget samhälle? Ja. Eller jag menar...
Vi är ju mindre hierarkiska.
Vi har ju inte den här... Det är klart, statsministern har väldigt hög status. Men det är ju en person som man ser på tv och liksom, man har ingen direkt...
Folk tycker han är en idiot och en svetsare och folk säger ju dumma grejer.
Sant.
Men det är också typiskt att man...
Men jag menar, du har ingen personlig relation till de här högstatuspersonerna. De som har högst status, och det hade man ju kanske inte på 1800-talet heller med kungen.
Mm.
Nu träffar ju aldrig kungen. Men rent i en hierarki så är ju kungen högst social status.
Okay, men
om du tänker en gammal...
Två olika kommentarer på det.
Ja.
Det ena är att du vet mycket väl att kungen har högre status än vad du har.
Ja,
det vet du mycket väl.
Ja, självklart.
Eller hur?
Ja, ja.
Det är det ena. Mm. Så att medvetenheten om din egen position jämfört med andra, där råder det inga frågetecken.
Mm.
Det är typ automatiskt. Din hjärna läser av det och meddelar dig om det.
Ja, ja, precis.
Går inte att undvika.
Vi träffade ju en professor häromdagen.
Ja.
Högre status än mig naturligtvis.
Absolut.
Det är ju självklart.
Högst status i rummet säkert.
Ja.
Okej, men det var det ena. Det andra är att huruvida du känner till vart du ligger till beror ju på vad du upplever också är vad du upplever för hierarki som är viktig för dig.
Mm.
Så att jag tänker till exempel att om man börjar bli lite äldre som jag och fattar liksom att jag kommer inte bli miljonär för att jag kan inte jobba de jobben och de grejerna som man blir rik av.
Du vill inte ens ha sådana.
Nej, men jag är ju hopplöst dålig på de grejerna. Det är ju det är. Men då hittar jag andra hierarkier.
Mm.
Alltså som en copingmekanism för mitt hierarkiska bortfall när det kommer till pengar.
Mm.
Då är det ju andra grejer.
Mm.
Jag tycker det är viktigt. Då börjar man ju intala sig själv liksom att man tycker det är viktigt att inte ljuga.
Mm.
Eller du vet, man så här, man placerar sig själv kanske i en moralisk hierarki.
Mm.
Man kanske
blir jätte woke.
Ja, eller som du och jag håller på med, att vi tycker ju liksom att vi tycker ju då såklart självsmekande
att
läsa böcker och kultur och analysen och kanske komma på grymma idéer. Det gör ju vi då har vi plötsligt placerat in oss i en hierarki där inte vi är längst ner.
Ja.
Medan en person som gick och köpte en Lamborghini igår.
Mm.
I hans hierarki så är ju vi bottenskrapet, va?
Självklart.
Ja. Och det där skiljer ju människan sig väldigt mycket mot schimpansen.
Men också att man inte spelar på samma... Lamborghini-killen och du och jag, vi tillhör ju inte samma flock egentligen. För vi skapar ju flocken genom att, nu använder jag Bourdieus begrepp, man tar del av ett kulturellt fält kan man säga, ja. Där man har habitus, som han skulle säga. Vi klär oss på ett visst sätt, gärna svarta kläder för att vi är kulturmuppa kanske då.
Mm.
Eller man tycker om det, det är lite mer techno. Och nej, men och så ja, man klär sig på ett visst sätt, man läser vissa böcker, man håller koll på vissa böcker, ja. Som kommer, och man läser De Wall och sitter och talar om det. Så man har ju sin, man går in i den flocken där man har möjlighet att kanske ha någon typ av man väljer en slags hierarki, ja. På något sätt. Eller om det är också helt, väljer man det egentligen, eller bara är det bara en del av hur naturligt är den här hierarkimiljön man själv befinner sig i?
Alltså jag tänker mig att det är jätteolika, men till exempel vissa personer som har gamla pengar,
mm.
och som inte själva är grymma businesspersoner,
mm.
de håller ju ofta på med kultur till exempel.
Ja, det är sant.
Ja. För att då har de resurserna så de kan göra lite vad de vill.
Mm.
Men de kan inte få någon status genom liksom att driva stor industri eller någonting, för att de klarar inte av det kanske.
Mm.
Det var kanske farfar som klarade av det.
Mm.
Och då istället då samlar man,
Rousing är ett ja, väldigt bra precis. Exempel.
Då istället så samlar man på konst eller
ja, som hon Sigrid Rousing köpte ju ett bokförlag driver.
Exakt.
Och hon är ju också antropolog.
Ja.
Många av de gamla rika personerna är ju också antropologer.
Ja.
Godal var ju inte rik, men jag kan tänka mig att en del av dem, jag tänker att man blev väldigt rik idag, så kanske man har...
Det var en professor som tyckte hon var snygg.
Ja, så var det.
Ja. Där är det också, finns det också intressanta saker, hur hierarkier och hierarkikänslighet då kanske, om det nu är något att tänka på, om det existerar. Ja. Då skiljer ju det sig mellan pojkar och flickor och män och kvinnor.
Mm.
Att det verkar som generellt att det är männen som krigar i hierarkier.
Mm.
Och att det är inte... jag skulle säga att kvinnor har en mycket lägre liksom hierarkikänslighet.
Mm.
Och det finns forskning som stödjer detta. Jag tror att det var, eller jag vet att det var ju Jean Piaget.
Mm. Mm.
Att han kollade ju på hur lekar skilde sig mellan pojkar och flickor.
Mm.
Och då såg ju han liksom att pojkarna höll på mycket mer med lekar som liksom tränade pojkarna i typ hur den manliga hierarkin fungerar.
Mm.
Till exempel att nu de leker militärer, då är du som bestämmer, nu är du general, då är jag major, och då liksom börjar rätta in sig och sätta upp regler som ska följas och bygga lag som har krig mot varandra och massa
bygga
olika...
Bygga snöfort och så någon bestämmer här ska fortet ligga.
Ja, precis. Och här inne i fortet är det ett litet rum där vi har cyanid. Om det skulle gå åt helvete så går alla in. Medan tjejerna hade inte den här typen av lekar i samma utsträckning. Jag ska uttrycka mig försiktigt nu, för det är inte... Det är ingen,
men de
ingen
har ju ändå starka hierarkier. Tjejgänget har väl också, hon får vara med, hon får inte vara med. De har ju starka så här utfrysningsmekanismer.
Ja, men de är ju en del av hierarkierna, självklart. Det är ju de hos schimpanserna också.
Ja,
men de är inte, de är en del av hierarkin, men de befinner ju sig inte i samma hierarki som män.
Nej, det är
ju inte
samma hierarki.
Men de är ju en del av hierarkin. Ja, det är ju obvious liksom.
Ja,
men, och de är ju också extremt känsliga för var män befinner sig.
Mm.
Det kan ju de plocka ut hur lätt som helst.
Mm.
Alltså, de är ju... De kvinnorna som jag känner eller har känt, de är ju jävligt känsliga för hierarki. Man kan ju inte sluta tjata om att man kanske ska skaffa ett bättre jobb och sådana saker. Ja, men de tänker på detta liksom. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara det är intressant. Men jag skrev ner lite olika grejer bara för att komplicera det här lite, vad det är vi pratar om när vi pratar om människor.
Mm.
För då jag skrev bara ner lite olika, och då var det så här. Vem tar långsiktigt bäst beslut? Det kan vara en hierarkisk egenskap som både män och kvinnor tycker är viktig, eller hur?
Mm. Mm.
Han är vettig sådär liksom. Mm. Vem verkar ha det roligast? Det är också en grej som folk beundrar.
Mm.
Han verkar alltid göra roliga saker och ha det kul liksom. De har knäckt någonting där.
Är humor en också? Ja, det finns ju en hierarki när det gäller humor också. En väldigt rolig person.
Ja.
Kanske har ganska hög status.
Det är ju ett effektivt sätt för män att signalera till kvinnor att de inte är dumma i huvudet.
Mm. Såhär,
jag har uppenbarligen ingen hjärnskada, för jag kan göra det här skämtet.
Mm. Ja,
eller hur?
Ja.
Ja. Vem är snyggast? Vem är smartast? Vem har mest tur? Kan ju vara en grej. Har du tur?
Ja.
Ja, men jag bara vill komplicera det. Jag har sett en del diskussioner där man är väldigt strikt i vad det är vi människor bedömer.
Oh.
Till exempel att det är bara längd.
Mm.
Så här.
Mm.
Eller det är bara pengar. Det är bara pengar. Mm. Det är bara, och när man börjar tänka på det här lite så är det ju asmycket olika grejer. Olika saker som olika personer tycker är viktiga, och olika saker som är viktiga i olika hierarkier.
Mm.
Och vilka hierarkier som också man bedömer som är viktig för ens egen status.
Mm.
Och eventuellt hur statuskänslig du är då. Mm. Om det är en grej.
Mm.
Alltså det här är komplex shit, va?
Mm. Jag kommer tänka på en hierarki som jag aldrig har kommit in i riktigt, eller som jag knappt kan ta på allvar, eftersom jag tänker på det här med sport och idrott.
Ja, just det.
Att kunna olika, det tror jag är jävligt viktigt för väldigt många män.
Ja.
Att kunna ett fotbollslag väldigt bra.
Ja, precis.
Och är man helt ointresserad av det är väldigt, då får man nästan inte tillhöra den flocken. Då är det ju meningslöst om jag sitter med grabbarna på krogen och ska se Champions League.
Mm.
Det blir ett skämt på något sätt. Eller
det finns en idé, för att jag håller på att läsa en bok som jag kanske ska prata om vid något annat tillfälle.
Mm.
Men jag håller på att läsa The Psychology of Social Status av Cheng och Tracy som editors. Det är massa artiklar liksom. Och i den boken så försöker de författarna försöker slå ett slag för att alla olika statushierarkiteorier, de försöker slå ett slag för att de två sakerna som är viktiga för människor, det är dominans eller prestige.
Mm.
Och alla olika teorier kan man samla mellan att det finns två grundläggande strategier, dominans eller prestige.
Mm.
Och bara för att beskriva snabbt, de här sportkillarna då, det är förmodligen dominanssökande.
Mm. Mm.
Det är testosterondrivet, verkar det som.
Mm.
Och det har med styrka att göra.
Mm.
Det har med att skrämma andra personer.
Mm.
Och det har med att göra att helt enkelt dominera genom kraftmätning och så vidare.
Mm.
Där är ju idrotten är ju exakt det här liksom.
Mm. Zlatan-världen.
Ja, precis, det är Zlatan-världen. Där är det dominans som liksom är det viktiga. Men den andra delen är ju intressant, och det är ju prestige.
Mm.
Och det är drivet istället av att människor ser upp till personer som av olika anledningar.
Mm.
Och då kan man jaga prestige, alltså man jagar att få andras uppmärksamhet.
Mm.
Genom att till exempel vara en skicklig pianospelare eller en fantastisk kirurg eller någonting sånt där.
Men då närmar vi oss kulturvärlden mer. Precis. Där prestige då är väldigt viktigt. Ja, och dominans kanske är mindre viktigt då.
Precis. Och det är lite två olika grejer. För det ena är väldigt så test och brutalt. Och det andra är liksom inte det. Det är mer kanske mänskligt då. Eller vad man ska kalla det.
Ja.
De är ju lite liksom, de tycker ju såklart att det är... Såna här forskare ska ju alltid godhet signalera. Ja, de tycker ju såklart alltid att det är, att vara stark är ju sämre än att kunna spela Brahms, liksom, såklart.
Mm. Det är vulgärt.
Ja, precis.
Att vara tyngdlyftare.
Ja, fy liksom. Ja. Men så det, så jag håller på att läsa det här lite och jag tror att det kan vara jävligt intressant för att då enar de, om de här lyckas och pushar med det de gör och så, då kanske man enar det här lite i vad man i hur man tänker kring de här sakerna.
Jo, men jag har ju läst den här boken då, Empatins tidsålder.
Ja, just det.
Och de gamla behavioristerna och vissa av de här riktigt hårda dogmatiska behavioristpersonerna, de vill ju helst inte tillskriva då djur alltför mänskliga egenskaper.
Nej.
Men Duval har ju undersökt, han sitter ju och antecknar då och beskriver exakt, för en dagbok över djuren, beskriver vad djuren gör, hur de beter sig, och så försöker han ibland då förutse vad som kan komma att hända. Och han, till slut när han har jobbat med aporna väldigt, väldigt länge, så ser ju han saker som går andra då zoobesökare fullständigt förbi. Zoobesökaren ser ju bara aporna kanske står och skriker, eller någon apa går över till någon annan, börjar skrika och så liksom händer det grejer. Men då har Duval sett att nej, men han slog till honom i ansiktet lite där. Mm. Så kommer hans kompis där och så börjar de skrika på varandra, och så undersöker han då, ser han ju då tydligt då tröstbeteende hos djuren, att de tröstar varandra och kramas när de, när de har bråkat, så kramar de om varandra, så de kan stå och skrika och bita varandra, men sedan så till slut då kommer de överens igen och då kramas de, eller liksom kanske till och med pussas lite och sådär. Ja. Så han beskriver det här väldigt
är det hundar slickar varandra i mungipa?
Ja, hundarna. Ja.
Lägger sig på rygg.
Och apor då, håller ju på mycket med det här grooming, att de putsar varandra. De älskar ju att putsa varandra. Så kan man se, nu har den putsat den här personen väldigt mycket på morgonen där. Och nu ger vi den här apan som blev putsad mat. Och så kan man ju se då, kommer den apan ge den som putsade honom eller henne, kommer han ge henne mer mat, eller kommer han ge henne mat före andra? Ofta är det så tydligen. Mm. Så det är liksom, det finns reciprocitet kallas det väl. Att man ger tillbaks och sådär.
Han hade med en historia i en av sina böcker med, de hade en, där han jobbade så hade de en flock och så typ dog alfa-mailen eller någonting. Jag vet inte vad som hände. Så de försökte introducera nya hanar. Och de här honschimpanserna, de refuserar ju de här hanarna liksom. Mm. Att bara bet och bråka med dem, och det funkade inte. Men så var det en hane som hette Jimo. De har allt sådana namn, liksom. Jimo. Men och de tillät Jimo. Och så blev Jimo den nya alfan. Och han var liksom så här bara, för de fattar inte varför, för han var liksom inte så här större än de andra, eller han var inte, han var, det enda de fattade var liksom att han var energisk och ihärdig och hade tålamod och så, men Jimo blev den nya alfan. Så undersökte de lite närmare var de här aporna har kommit ifrån. Och då visade det sig att Jimo har bott med de här honorna för 14 år sedan.
Ah, shit. De kände något.
De kände honom.
Okej.
Och det tyckte jag är så rent ut sagt jävla fascinerande, att man får inte, Man måste ju fatta det att ett djur som kommer ihåg en vänskap i 14 år.
Mm.
Vet så här, vi kan ju inte äta dem. Eller liksom, nej, är du med?
Men det gör vi, jo, det gör man kanske i vissa ställen. Bushmeat. Ja, det är inte bara.
Nej, men ja. I den civiliserade världen äter vi inte schimpans, så kan vi säga. Men i alla fall, och det säger ju, det är därför jag tror att Frans de Waal har en rimlig syn.
Mm.
För han har ju sett de här interaktionerna som sträcker sig över så många år. Liksom. Mm.
Precis, han har sett han känner ju dem han observerar.
Ja, visst.
Han lär ju känna aporna.
Ja, absolut.
Jag tänkte på empatin i den här filosofiska boken, så tar han ju upp hur man har sett på empati. Att Hobbes och Huxley, Huxley som var Darwins bulldog, han såg ju faktiskt ut som en bulldog, det är ganska roligt. Men de menade ju på något sätt att empatin var en produkt av samhället och att det var ett socialt kontrakt ungefär. Så det var det, empati och samarbete och allt sånt där. Att man trodde ju, man hade ju en föreställning om att människan egentligen var bara vild och rå.
Mm.
Men kulturen har skapat empatin. Så han kallar det veneer theory, fanerteorin, kallar de Waal det. Men han menar mer då att det finns olika stadier av empatin som har växt fram evolutionärt. För man kan även andra djur visar stark empati. Mm. Alltså en schimpans, om den ser att jag sitter och gråter här, om jag skulle vara dess skötare och jag låtsas att jag gråter, så kommer den fram och vill kolla varför gråter han, och har det hänt något där borta, har Oscar gjort någonting, och så liksom vill beröra människor och sådär.
Men jag tycker inte, jag tycker bara det är så jävla självklart. Det är så självklart. Och men min grundinställning är ju alltid att det mesta av människans beteende är ju styrt av våra gener.
Mm.
Det är ju min grundinställning.
Mm.
Sen från min grundinställning så kan man på olika sätt övertyga mig om att ett fenomen är i högre grad kulturellt.
Mm.
Men min grundinställning är att allt
är en evolutionär produkt.
Ja, precis. Det är min grundinställning. Men, och sen så är det ju självklart att man kan hitta olika kulturellt förändrade beteenden.
Mm.
Men ofta, om man verkligen kollar på forskningen, så är det oftast ganska tydligt att vårt beteende är ett resultat av våra gener.
Mm.
Och om man tror att folk kan förändra sig hur som helst, så blir man ofta besviken när man märker att folk inte gör det.
Mm.
Och så vidare. Så det är min och jag tycker att det är en i grund och botten det är den vetenskapliga hållningen för den datan som vi har ifrån ämnesområdet psykologi.
Mm. Beteende är ju så djupt rotat i evolutionärt.
Men det blir ju löjligt när folk mörkar det, när det finns hyllmeter av forskning.
Mm.
Alltså då blir jag ibland, jag kan bara bli så jävla fascinerad över att så kallade experter antingen inte har läst något eller har valt att inte läsa någonting, eller rent av kanske ljuger.
Mm.
För att det är ju så uppenbart liksom.
Mm.
Vad fan skulle en schimpans hålla på med liknande saker som vi gör?
Mm.
Ja, men liksom hur ska du förklara detta för mig?
Mm.
Om det inte vore på grund av våra gener.
Ja. Precis.
Det är ju liksom, skulle då samma kulturella fenomen dyka upp i en schimpanstrupp som ett liknande fenomen dyker upp i en vargflock och så ett liknande fenomen dyker upp i en stam på Borneo.
Mm.
Det är för mig bara så jävla korkat att ha den inställningen liksom.
Så alla våra beteenden är miljoner år gamla då skulle man egentligen säga. Vi har vuxit fram långsamt. Och
vi har ju
mer
utvecklats i, vad är det, 200 miljoner år eller någonting sånt brukar man säga va? Har ju vi primater utvecklats eller någonting sånt. Och då är det ju olika, ja, men jag menar det är självklart att det finns kulturella skillnader också, men de är ofta ganska ytliga liksom.
Ja, och det finns ju kulturella skillnader i apflockar också. Ja. Att någon använder en sten för att göra en viss grej.
Ja.
Och så använder de, eller just det var ju med de aporna som tvättade sötpotatis i, tvättade rent dem från jord i vatten.
Ja. Det, och lär varandra det.
Ja, precis. Så det är ju en specifik kulturell företeelse i den gruppen.
Ja, precis. Men att ja, det är klart att det är det. Och det är klart att apor och människor också skiljer sig åt.
Mm.
Men jag tänker att, ja, men säg till exempel en sån sak som smycken.
Mm.
Människor verkar ju tycka om smycken.
Mm.
Den kulturella skillnaden är ju ofta om det är ett snäckskal eller om det är ett silverkors.
Mm.
Det är du med?
Mm,
men
mm,
fortfarande är ju hela strukturen är ju likadan va?
Mm.
Och uppenbart genetisk.
Och överallt i hela världen.
Ja, exakt. Ja. Uppenbart.
Det nämner han också. Han tar upp neandertalare. Och att de tydligen, han menar på att det är egentligen deras gravar som där man har hittat belägg för att de första människorna, eller de var ju inte riktigt människor som oss, men att det var de som kanske då hade växte fram tanke på efterlivet hos neandertalarna.
Okay.
För det är i deras gravar man finner att de har lagt ner en massa blommor. Och det,
men vi kommer inte från neandertalare.
Nej, jag vet.
Nej.
Men att det var, att det var, alltså i och med att man har hittat gravar som de med den här kulturella företeelsen och inte Homo sapiens gravar som har samma struktur.
Mircea Eliade och Jordan B. Peterson håller på båda och prata om det här att om jag minns rätt att när vi konceptualiserar hierarkin så liksom placerar vi Gud då som du tog upp innan liksom högst upp i hierarkin.
Mm.
Så vi får en, när människan utvecklas och får en tillräckligt stor hjärna då plötsligt så abstraheras delar av hierarkin och når gudarna liksom.
Mm.
Och det kanske helt enkelt bara är en konsekvens av att ha mer hjärna.
Mm.
För då gör ju neandertal det också som Homo sapien gjorde.
Mm.
Det är ju, men det här är ju bara ren spekulation.
Ja, de är väldigt långt driven theory of mind, även neandertalarna.
Ja, uppenbarligen. Ja. Nu känner inte jag till exakt vad det är man har hittat. Vad är det de har hittat?
Liksom? Man har hittat gravar där de har lagt ner artefakter.
Ja, det sa du, blommor och grejer. Ja. Ja. Och det är, ja, visst.
Så att de hade någon föreställning att den här döda personen kanske lever efter, har ett liv efter döden.
Ja, det är, ja, vi har ju, du och jag har väl liksom, vi har ju DNA från neandertalare. Alla som har någon typ av europeiskt ursprung brukar ju vara lite släkt med neandertalarna.
Ja.
Det är ju, då kan de inte ha varit helt vulgära, tänker man ju.
De var inte helt dumma i huvudet.
Nej, alltså, eller så var...
Annars hade man ju inte velat para sig med
dem. Nej, men det är ju det som är min poäng.
Så Men de kanske var lite sexiga då för människorna.
Jag hörde någon gång...
Eller bara rape?
Ja, det kan ju varit lite rape. Ja. Det var ju mycket rape förr, ja. Var det faktiskt. Ja. Jag tänkte bara säga att det är en artikel som jag refererade till tidigare. Den heter Hierarchy, Dominance and Deliberation. Egalitarian Values Require Mental Effort. Och den är från 2015. Det var en jävligt bra artikel. Många experiment. Men det man tittar på där var... att när man hade frågeformulär där det handlar mer om vissa var så här dominansrelaterade hierarkifrågor som folk fick då.
Mm.
Till exempel så här, måste du göra som polisen säger? Ja, man måste göra som polisen säger. Det är de som bestämmer. Och så där liksom. Och då tittar man på till exempel om folk var packade och fulla när man svarar på det här.
Mm. Mm.
Och helt enkelt använder mindre deliberativ effort, eller helt enkelt att man tänker lite mindre på när man svarar på frågorna.
Mm.
Då märkte man att folk drog mer åt de här dominansorienterade
lite hierarki. Mer ohämmade då på något sätt.
Ja, precis. Så tanken egentligen är väl så här att den dominansorienterade hierarkiordningen, den är naturlig för oss.
Mm.
Den är kräver väldigt lite effort. Man fattar den även fast man är full och så vidare. Men den här andra mer så här egalitära sätt att tänka på, det kräver liksom lite mer tankearbete.
Mer komplext.
Det blir mer komplext. Där får man tänka efter och så där liksom. Man får pausa lite och vad är rätt att göra här egentligen och så där liksom. Och det kan ju tyda på då att den dominans orienterade hierarkin helt enkelt är relativt mer genetisk.
Mm.
Skulle man kunna tänka sig.
Mm.
Eftersom att en makak tänker ju inte heller så noga.
Nej.
Men han vet fan vem som bestämmer.
Ja, precis. Ja. Ja. Nu, apor marscherar ju inte i takt, eller gör de det? Vi gör det.
Apor marscherar inte i takt.
Nej, det gör de inte. Nej. För de har inte den taktkänslan. Eller de kan inte göra saker i takt.
Nej, men också till och med så här att jag tror, om jag minns rätt, att apor, schimpanser föredrar
buller, ja just det, skrammel. Musik. Ja, det har du sagt flera gånger. Ja. Ja, de förstår inte konceptet musik.
Nej, men jag tror inte att de har tillräckligt utvecklat jag tror inte de är tillräckligt utvecklade. Det är kanske dumt att säga så, för de är ju tillräckligt utvecklade på sina sätt.
Mm.
Men de har inte den förmågan som vi har. Att för vi ligger ju mentalt, så ligger ju vi alltid lite före i musiken.
Mm.
Och så ligger vi hela tiden och aktivt predicerar vad som ska hända i en låt.
Mm.
Och så blir vi belönade av igenkänning. Så blir vi belönade av upprepning.
Alltså, bekräftelser på vad man
precis,
har tänkt.
Ja, musiken, liksom, musiken är ju någon slags nyckel som passar i liksom ett lås.
Kan man säga att människorna hallucinerar lite musiken redan innan man har hört den? Att man,
ja, det kan man säga. Men å andra sidan kan man säga att människan hallucinerar precis allt.
Ja, just det. Att allt är en hallucination. Som är korrekt, mappar korrekt med... Det var väl du som
sa precis.
Att hallucinationer mappar korrekt med hur det i verkligheten är.
Ja, eller vad,
den mappar vår korrekt, verklighet.
Den mappar korrekt mot vad du får för stimuli.
Ja.
Och när den inte mappar korrekt, då är det det vi kallar för hallucination.
Ja. Då kommer det en drake och slickar den.
Men det är så, det låter ju weird, men liksom även såna här saker som moral och hierarki, och jag tänkte på det innan, att du vet, du snackar om det här och antropomorfisera liksom. Mm. Men anledningen, det som är intressant här är så här, men varför gör vi det?
Mm.
Det är ju inte så att vi går runt och har en funktion i oss som handlar om att nu är rådjuret nog sur för jag jagar han med en pil.
Mm.
Det finns ingen mening att vi ska ha den förmågan när det kommer till djur.
Mm.
Utan den här förmågan har vi ju såklart för att det kommer till andra människor.
Mm.
Vi antropomorfiserar, vi tänker vad andra människor tänker. Vi tänker hela tiden, försöker fatta liksom, Nu händer det här på jobbet. Det är för att chefen är sur.
Mm.
Ja. Och oftast är det exakt samma sak. Det är att vi läser in på tok för mycket.
Mm.
Och vi läser in fel.
Mm.
Det är bara för att världen för oss ska hänga ihop något sånt där.
Mm.
För att inte vi ska gå runt i ett slags mardrumslikt kaos.
Mm.
Men ofta de här grejerna som vi tänker och upplever att andra människor håller på med, det har ju fan ingenting med dem att göra.
Mm.
Folk går ju runt och är... Folk är ju gifta ett helt liv och bara läser in saker.
Mm. Det är så här, men då ville Berit att jag skulle ta bregotten från bordet. Och...
Det är ju sådana historier man får höra när folk typ skiljer sig efter 18 år. Och så säger den ena bara, ja... Jag kommer ihåg att du älskade så himla mycket när vi var i liksom...
Bretagne.
Ja, precis. Och så liksom säger den andra bara, nej, jag har aldrig tyckt om det.
Mm.
Du har bara läst
just
in det.
Just det. Jag hamnar på... Det är också lite, handlar också lite om, vad ska man säga, theory of mind eller empati eller att förstå känslor. Jag kom att tänka på det här, Klara Törnvall.
Ja.
Varför upplevde Klara Törnvall det som så himla befriande att hon aldrig mer skulle behöva åka skidor igen? Och så funderar jag på, för hon skriver det.
Ja.
Hon är så tacksam över att hon, ja, nu behöver jag aldrig åka skidor igen. Hon har skilt sig, dels har hon skilt sig, men också så har hon fått sin diagnos.
Mm.
Och jag liksom tycker det är så väldigt märkligt. Alltså hon har åkt skidor bara för att man skulle göra det. Och liksom...
Nej, men hon trodde man skulle göra det. Det var ju precis som det här du beskrev, den här flickan som kom till skolan som trodde man skulle bli slagen i magen.
Ja, precis. Ja.
Det är ju precis samma sak.
Ja. Men så hennes diagnos gav henne då insikt om att hon gör en massa saker som
det är oklart, för att det är oklart. Det vet vi inte.
Nej.
Det är din egen idé.
Ja, precis. Men nej, för jag fattar inte riktigt hur
hon har skilt sig. Hon är inte med familjen. Hon åkte skidor med familjen.
Då blev hon fri från konformismen på sätt och vis. Ja. Den påtvingade konformism, precis, som det innebär då att vara gift och ha barn. Och man ska och åka ska till Alperna.
Ja, precis.
Och liksom, nej, men det är väl så. Men jag bara kom att tänka på det. Det är liksom...
Men så här, det här är också lurigt, för att om man analyserar allting och blir liksom konkret och väldigt bra i vad man har för idéer om andra människor och djur, säger vi.
Mm.
Du vet, du har inte tid med det. Du kan tala på med det.
Nej.
Det går inte. Det är det ena. Men det andra är också att det är inte det vi är som människor. Utan det vi är som människor är att vi har en så här flummig bild av oss själva, vår omgivning och andra personer.
Mm.
Men för det viktiga är inte... Det här är också en viktig princip. En viktig psykologisk princip är att det finns ingen anledning överhuvudtaget evolutionärt att du ska liksom läsa av någon korrekt. Det finns ingen anledning.
Mm.
Du ska läsa av någon så att du inte blir ihjälslagen.
Mm.
Det är ju det som är bias, va?
Mm.
Du ska inte, det finns ingen anledning överhuvudtaget. Det finns inget som säger att du ska förstå att någon är genuint glad.
Men det är ju intressant, för vårt samhälle är ju på något sätt motsvarigheten till det. Man ska sitta i, om man går i psykoanalys, så ska man sitta och försöka förstå allting då. Så ska man tjata om man vad Berit gjorde det. Nej. För det är som empatiförmågan eller theory of mind går till en överdrift då. Det blir liksom, det är ju som att... Ja, det du säger är ju egentligen att du menar att det går till överdrift i att man då ska försöka förstå.
Folk som håller på med det här, de har missförstått vad det är vi är för någonting.
Mm.
För att de tror att det finns någonting där inne som är liksom sant.
Mm.
Och det är inte det vi är, utan det finns någonting där inne som gör att vi inte blir ihjälslagna.
Ja.
Så du kommer läsa av mig efter till exempel vad som fungerar eller mm. vad, sådär. Mm. Mm. Du kommer ju aldrig läsa av mig så att det ska mappa mot vad som händer i mig.
Mm.
Det finns ingen anledning till det.
Nej, precis. Jag behöver inte förstå vad Oscar känner i varje ögonblick.
Nej. Utan det, ja. Det som behöver kännas, det som behöver mätas av så att säga, det är ju huruvida om jag är hotfull,
mm.
huruvida om vi förbättrar vårt samarbete, mm. huruvida om jag försämrar vårt samarbete och vad våra relativa statuspositioner är mm. och så vidare.
Eller om du kommer svimma av.
Ja, ja precis.
Eller bli en börda.
Sjuk eller mördare. Ja, du vet, liksom.
Jag satt på spårvagnen idag och så börjar man höra liksom jävla fin. Och så då är det någon kvinna i vagnen som får liksom utbrott. Och alla då börjar ju liksom, man hör, det är så onaturligt när man hör en hysterisk person ja. Plötsligt.
Otäckt,
ja. Så folk börjar ju liksom vrida och vända på sig. Då börjar jag tänka på Deval också. Liksom.
Modellen över din spårvagnsresa stämde mm. plötsligt inte överens med stimuli-inputet. Så vad händer då? Då får du en felsignalering, eller hur? Det är det.
Nu händer
då någonting. Reagerar du. Då fokuserar du på det. Ditt fokus, du kan bara höra det. Allt annat krymper. Och sen så försöker först så brukar det vara så här, okej, okay, nu är en risksituation. Så du får stresspåslag först. Och sen så kommer tankearbetet. Är det verkligen en farlig situation? Kan jag sitta kvar här? Ja, ska jag flytta precis. På mig?
Det var exakt vad jag tänkte.
Exakt.
Liksom, slår hon någon? Eller? Ja.
Är den här situationen potentiellt farlig?
Ska jag resa mig och gå till spårvagnschauffören och säga att det är en hysterisk person? Ja, det var, för det är ju också det man är evolutionärt utvecklad för. Att höra skillnader i nyanser och att... Är det ett skrik? Ja, det här är ett riktigt skrik. Liksom. Mm. Inte bara någon som leker eller på, utan det där liksom skrik av smärta.
Ja.
Någon skriker verkligen av smärta på riktigt. Mm. Sånt kan ju människor höra. Liksom. Mm. Man har ju skillnader på sådana grejer. Och den här hysteriska, konstiga kvinnan, du är också liksom, ja, nu kommer verkligheten in här på något sätt i just det där. Och man sitter ju och dagdrömmer bara på en spårvagn. Så det blir ju verkligen som du säger nu, mappar inte den här upplevelsen. Nej.
Och det är också viktigt för att då är det andra saker också som att då låser ju minnet. Det är viktigt att komma ihåg det här.
Ja.
Behöver du minnas tillbaks på det för att om en liknande situation händer igen.
Ja.
Det är liksom massa grejer som slår igång.
Ja.
Och det är...
sociala djuret, människan. Kvinnor sägs ju vara lite mer... De är ju mer agreeable till exempel om vi tar Big Five. Men han tar ju också upp kvinnor och evolutionära att de har större empati. Jag vet inte om det stämmer, men just apmamman då tar han många exempel på där ofta det är någonting som inte fungerar riktigt. En apa som är döv till exempel kan sätta sig på sin egen unge så att den dör och sådana grejer. Då fungerar ju inte den här perceptionen av ungens behov. Men det är ju naturligtvis väldigt viktigt att förstå om ett barn är hungrig och fryser. Och så, det är liksom alla de, det är ju egentligen det man, där det har utvecklats då, för däggdjuren och däggdjurs empatin så att säga,
där
att faktiskt
ju,
förstå vad
men där, den döva schimpansmamman kanske helt enkelt har glömt av sitt barn. För att en schimpans är mycket mer beroende av barnets ljud som stimuli. Men jag menar en döv mänsklig mamma skulle ju ha ju inga problem. Döva mammor har ju mig veteligen inga problem med barn. De har ju olika sätt att kompensera.
De kan ju se på barnet till exempel.
Ja, men de glömmer inte av det.
Nej. Eller, ja, du menar att apungen hamnar på en slags... Det blir svart.
Exakt, för att schimpansen är mycket mer stimuliberoende. Vi internaliserar mer. Vi har liksom en modell bara över barnet som är mycket stadigare, va?
Ja. Precis. Ja, det beskriver han också hur några apor, inte schimpanser tror jag det var, men när de har fött ungarna då, så har de en liten damm och de
en liten dans.
En dans. Nej, men de har en när barnen är små så liksom de kan glömma av barnet, gå ner i vattnet till exempel när samtidigt som apan då klänger på.
Ja, just det.
Så det är liksom då har de ju glömt bort barnets behov, ja, eller barnet överhuvudtaget. De kan inte tänka så långt. Det är ju också det här, theory of mind. Kvävs det här barnet, apbarnet, om jag gör så eller så. De inte, nej, det där, de kan inte leva sig in.
Schimpansen tänker nog mer, jag kan andas, tänker den.
Ja.
Jag kan andas.
Ja.
Eller liksom.
Eller jag kan simma. Vissa apor
för frågan blir komplicerad. Så här, kan man andas? Blir det problem med att andas på ett annat ställe än där jag är nu? Och där blir det ju trubbel för apor.
Ja. Men det är också den här mentaliseringen som man, när man läser om autistiska barn, en del är ju så jävla autistiska då. Men det är också den här förmågan att inte då kanske förstå att alla är, jag är intresserad av Citroën-bilar, att man inte förstår att andra inte är lika intresserade.
Men du behöver ju inte vara ett autistiskt barn för det.
Nej, alltså precis.
Ett vanligt barn får ju problem med så här, vilken
fan,
bil
jag är ju sån
vilken autist. Bil tycker du är finast? Och så svarar barnet den röda bilen. Vilken bil tycker jag är finast? Då är det ju en stor risk att ett barn, ett litet barn, då säger du om den röda bilen också. Det är ju typiskt för att de...
Vad är imitationsbeteende då?
Nej, vadå? Det är ju, allting är ju... De är ju egocentriska. Små är barn är ju egocentriska. Allting är ju bara utifrån
deras,
dem. De kan ju inte... de tror... Små barn, det är ett exempel på magiskt tänkande. De kan tända och släcka lampor på en lampknapp. Och då tror de att de gör det med tankekraft liksom. Fast de trycker på en knapp.
Ja, det är weird. Det är ju nästan svårt att mentalisera för mig hur man tänker då.
Nej, men de kan ju ingenting om el och svartar och de vet inte hur det sitter.
Ja, jag tänker med min tanke.
Ja,
tänker.
Precis.
Trots att man gör den mekaniska gesten. Precis.
Så det är ju, jag vet inte. Ja. Nej, men det är fan, jag gillar verkligen att läsa Frans de Waal.
Ja, vi skulle läsa samma bok bara, känner jag. Det hade varit bättre.
Vi kan byta böcker. Ja, då kan vi prata ännu mer om Frans de Waal. Jag tycker det är, jag kan verkligen rekommendera att läsa allt av Frans de Waal. Det har jag gjort innan också. Men för att det är massa. En lång rad på flera hundra sidor i varenda bok av massa anekdoter med typ djur.
Väldigt många anekdoter.
Ja. Och det är ju någonting där som fascinerar oss.
Du sa ju till mig att apor och schimpanser inte var så mycket starkare än människor. Eller?
Det har jag aldrig sagt, för en schimpans är sjukt mycket starkare än en människa.
Ja, men varför sa du till mig att de inte var det då? Men du sa något konstigt. Hur som helst, jag läste på nu om varför schimpanser är så jävla starka, för alltså om man tar deras vikt, de väger ju inte mycket mer än människor, men de är ju svinstarka. Tydligen är det så att de har ju, deras nervsystem är lite annorlunda, så när de ska göra någonting motoriskt eller kasta någonting, så gör de det med, då liksom spänns, då laddas brända muskel i hela kroppen på dem, medan människan med sin finmotorik, vi har ju så jävla bra fin motorik då, va? Så ju bättre vi har blivit på fin motorik, då har vi fått offra lite av den så här råstyrkan som människor, eller som vi kanske hade tidigare i ett evolutionärt stadium. För det är liksom, då kan man inte koppla på alla de här muskelnerverna då, på samma sätt.
Det jag sa till dig var det här, att nästan vilken människa som helst kan slå ihjäl en schimpans hur lätt som helst. Och det har med våran hjärna att göra.
Ja, du menar att vi skjuter den?
Vi skjuter den, vi gräver en grop, vi kör ett spett i den och så vidare.
Så var det.
Så min poäng var liksom att vi behöver inte...
Det var inte min oro heller att vi var svaga måste kroppsbygga här nu för att bli starkare.
Vi ska tävla med... För det är där som är... För man hör ibland sådär,
ingen bara, tävling,
men... man hör ibland bara, en schimpans kan ju bara slita armarna av en vuxen kar och bla bla bla. Och det är såhär bara, att okej, okay, men den jämförelsen är ju inte, det är ungefär som att giraffen är ju mycket längre än oss.
Så elefanten kan stampa på oss.
Ja, precis. Det är så här, för det är inte så. Det är så en elefant jobbar. Det är inte så jag jobbar.
Nej,
man får ju liksom,
nej, det är så att vi skjuter ju djuren då.
Ja, precis.
Om det kommer till ett global chimpanzee war.
Alltså, skulle det bli ett globalt schimpans-debakel, så kommer ju alla schimpanser vara döda på typ en timme. Jag tror att vi kan utplåna nästan alla schimpanser.
Ja, det finns kanske inte så många schimpanser.
Nej, faktiskt. Dels det. Ja. Men jag tror att i ett potentiellt krig mellan schimpanser och människor.
Ja, så vinner ju människan.
Ja. Och då kan vi till och med, vi kan ge oss själva handikapp.
Mm.
Vi kan ha lika många, vi är många fler.
Mm.
Men det kan vara lika många. 16 schimpanser och 16 människor.
Mm. Battle Royale.
Ja. Och de, sen en annan sak som man ska inte överdriva de här djuren heller, för att när det kommer till kulturskapande eller liksom, alltså de är ju inte du vet, när de tränar en schimpans i flera år, då kan den typ trycka på en knapp med en bild på en banan, för en banan.
Mm.
De har tränat den på det i åratal.
Mm.
Lite sådär liksom.
Men kunde man lära dem teckenspråk eller? Det gick, va?
Jag litar inte riktigt på de studierna.
Nej, jag börjar tvivla på det. Han tar ju inte upp det i sina böcker. För det,
det sitter någon och gaggar med en orangu i flera år. Och så plötsligt så känner den personen att nu är orangun, vi pratar med varandra perfekt.
Där kan man ju tänka att antropomorfismen faktiskt blir ett problem.
Ja.
Om man börjar läsa in då att nu gjorde den här apan det tecknet.
Ja.
När de kanske bara imiterar en människa och sådana
grejer. Det... Och sen också, du vet att de får ju hålla på och muta de här jävla djuren så sjukt mycket för att de ska ställa upp på någonting.
Mm.
Och det tycker jag också gör att man inte alltid kan dra så bra slutsatser.
Mm.
För jag menar då om man ska dra... Det är inte samma sak. Jag tycker inte det är samma sak. Jag vill bara säga det.
Mm.
Om man bara matar och matar och matar och mutar och mutar och mutar så liksom...
Mer bananer.
Ja, men så här...
Tryck på den.
Ja. Det är liksom inte... De har ju inget egenintresse uppenbarligen av att kommunicera med oss.
Nej.
Överhuvudtaget. Ja. Har vi själva ett egenintresse av att kommunicera med oss själva?
Ibland.
Vi gör en podd då.
Ja, precis.
Det gör inga schimpanser eller?
Ja.
Ja, Andreas, gött snack.
Ja.
Vi hörs om några veckor.
Okej, hej.